God morgon. Tänker på den här salmen vi sjöng nu det sista där vi ber Herre bli hos mig kvar. Och samtidigt så tänker jag också på Johannes evangeliet här kapitel 15. Det där det är Herren själv som säger bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Och jag tror att det är egentligen där det ligger att Herren är med oss. Han går med oss. Han finns hela vägen. Men ibland är det vi som tar en annan väg. Som kanske lämnar. Så bönen hos oss som vi ber till Herren, den kan vi lita på. Han blir kvar hos oss. Carina Hult heter jag då. Jag har varit här vid något tillfälle, eller ett par tillfällen tidigare. Jag har jobbat i Evangeliska Frikyrkans distrikt. Och nu jobbar jag i Kortedala kyrkan. I nordöstra Göteborg. Och predikan idag, den kommer ju att ha sin, kanske inte utgångspunkt helt och hållet i Johannes 15. Men utan Johannes 15 så blir det ganska svårt att leva i det som jag tänker när jag tänker runt de gåvor som vi har fått att förmedla. Och i morse så fick jag det här bibelordet från andra Korintherbrevet kapitel 3 och vers 4-5 där det står så här. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Alltså en sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Och det är viktigt att komma ihåg det, att vi har fått förmågor som kommer från Herren. Och Paulus som skriver det här nu då i Korintherbrevet, han är ödmjuk när han säger att han är beroende av Gud i allt han gör. För ingen av oss skulle klara våran uppgift utan Guds hjälp. Och utan Guds helige ande så kan vi inte heller klara att nå ända fram. Utan vi behöver bli kvar hos Gud för att vara också de kanaler som växer till i mognad. Och som har möjlighet att använda de gåvor på ett bra sätt, på ett rätt sätt som han har gett oss. Och när vi formas i den närheten vi har till Jesus. Det han säger, bli kvar i mig. Men nu så handlar det faktiskt om kroppen. Att vi är här tillsammans idag. Vi firar Guds tjänst tillsammans. Det beror ju på att vi har ett och samma mål. Även om vi är väldigt olika som människor med våra olika erfarenheter så har vi ett och samma mål. Och det är att vi vill tjäna Gud. Vi vill älska honom och vi vill tjäna honom. Och nu tänker jag använda mig av den texten som egentligen var tänkt för idag. Men som sagt så hittade jag den här texten på morgonen. Så jag kände att den stämde in så bra. Så jag ville ta den också med här. Och då läste jag från första Korintherbrevet nu. Kapitel 12 och vers 12 till 26. Ty liksom kroppen är en och har många lemmar. Men kroppens alla lemmar. Och de är många. Utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Om foten sa, eftersom jag inte hand, hör inte jag till kroppen. Så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, eftersom jag inte är öga, hör inte jag till kroppen. Så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Och om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en som han har velat. Och om allt sammans vore en enda lem, vad vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom. tvärtom så är de av kroppens lemmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga. Och de lemmar i kroppen som vi anser värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligaste lemmen större heder för att det inte ska uppstå splittring i kroppen. Utan lemmarna har samma omsorg om varandra. Om en lem lider, lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. Herre, jag ber att din tanke och din längtan efter hur vi som kropp skulle kunna få fungera, Herre. Att vi skulle kunna få tag på det, Herre, var och en efter sin förmåga. Och jag ber också att ditt ord ska få vara våran ledstjärna, Herre, idag och alla andra dagar. Och jag ber för den här stunden nu, i Jesu namn. Amen. Om man nu går tillbaka till det här med andliga gåvor som ni säkert har pratat om också i församlingen eller hört predikningar om eller funderat över själva, så skulle en definition utav en andlig gåva kunna vara att en andlig gåva är en speciell förmåga som Gud av nåd ger varje lem i Kristi kropp till att användas för församlingens utveckling. Det skulle kunna vara en definition av vad en andlig gåva kan vara. Alltså en speciell förmåga som Gud av nåd ger varje lem i Kristi kropp. Och det här med andliga gåvor, det har jag funderat mycket över. Jag har ju inte varit med så länge. 12 år har jag fått vara med och lära känna Jesus som Herre och Frälsare. Och jag har ibland funderat över det här med gåvor. För det är ju så här att Gud av nåd ger varje människa gåvor. Och ibland så har jag funderat över att jag tycker inte riktigt det hänger ihop alltid med karaktär. Och då har jag också tänkt så här att det kanske är så här att Herren ger inte bara andliga gåvor på grund av att jag har vuxit till. Även om jag tror att det hjälper ganska så bra om jag också har mognat och vuxit till i min karaktär. Så tror jag att han ger dem om nåd som det står om här och det står också om det i Romarbrevet. Och det är viktigt också att förstå att andens gåvor är inte alltid detsamma som andens frukter som det står om i Galatsebrevet 5 och 22. Andens frukter är ju det här med kärlek, glädje, frid, tålamod. Allt det här som handlar egentligen om att utveckla vår karaktär. Och det är ju också så att andliga gåvor kan användas på ett omoget sätt. Det måste vi vara medvetna om. Och också har jag ju tänkt så här, när jag var ung och väldigt ivrig i tron och verkligen strävade efter att hitta det här som Gud hade för mig, så tror inte jag att jag alltid var så mogen i det som jag förmedlade till andra människor. Och därför har det också betydelse att vi får bli kvar i Herren under kanske ibland en längre tid för att mogna och växa in i gåvorna. Men om ni, precis som jag, har undrat över vad är det som gör att vissa människor har de här gåvorna men ändå kanske inte riktigt fullt ut lever ut det i sitt liv för övrigt, så är det väl just detta att Herren av nåd ger oss de här gåvorna. Och i det här brevet som jag läste, andra Korintherbrevet, eller första vad jag läste här, så är det Paulus. Han skriver ännu ett av sina brev till församlingen i Korint. Där har det varit osämja och där har det varit diskussioner. Och man pratar om vilken andlig gåva är bäst och vem är bäst just för att man har fått den här andliga gåvan. Och de här gåvorna hade i Korint blivit symboler för andlig makt. Och det är ju ingenting som Herren har tänkt att det ska vara, utan det ska vara till glädje för kroppen, att delas ut i kroppen, att användas i kroppen. Så istället för att gåvorna, eller de andliga förmågorna som man skulle kalla dem för, kunna kalla dem för, skulle vara till hjälp och få församlingen att fungera bättre och också bygga upp den. För det är ju så viktigt att byggas upp i församlingsgemenskapen. Så hade detta blivit frågor som skapade både strid och avund. Och så delade man upp medlemmarna i olika grader av andlighet. Det här var ju inte jättebra. Och det var väl kanske ett tecken på att det var en ganska ung och också omogen församling. Men jag tror faktiskt att även vi kan känna igen det ibland. Att kanske är det också så att jag ibland värderar och rangordnar olika funktioner. Men så har ju inte Herren tänkt det om vi läser den här texten från första Korintherbrevet. Och så tänker jag också på att man kan tro att den som kanske tjänar Gud i ordet och står på, ja, i predikstolen och förkunnar har en viktigare plats hos Gud. Så vill jag verkligen säga att så är det inte. Utan det är bara förmågor som ges av Gud, av nåd till var och en. Som var och en också sedan får använda efter sin förmåga. Och jag tänker också så här, som församling så är det ju så viktigt att någonting som vi alla har tillgång till, det är bönen. Och om inte bönen finns i församlingen så är det också väldigt svårt att förkunna ordet. Så därför så har alltså den oansenligaste lämmen som det står om i första Korintherbrevet, vad det nu kan vara, för det är ingenting som jag tror varken Gud eller någon annan ska bedöma, har ändå en så viktig plats för att helheten ska kunna fungera i församlingen. Och så står det ju att Gud har fogat samman kroppen precis som han vill, för att varje del ska hjälpa och bygga upp varandra. Och jag vill säga till oss som ibland bär på jantelag eller mindervärdskomplex att ingen del, ingen av oss är mindre värd. Utan han ser till oss på precis samma sätt. Det är en väldigt bra bild det här att jämföra den mänskliga kroppen med Kristi kropp. Varenda kroppsdel har sin funktion, även om jag har funderat över om man behöver blindtarmen. För den verkar man ju kunna operera bort utan att det händer något speciellt. Det kanske finns någon läkare här som kan förklara det. Men det verkar ändå som att varenda liten kroppsdel har sin funktion och är viktig för kroppen och kroppens, inte bara överlevnad utan också att den ska fungera på ett bra sätt. Jag tidigare så jobbade jag på Volvo lastvagnar med hälsa och friskvård under 8 år. Och ett jätteroligt jobb var det, för att jag fick möta människor och prata om livsstilsfrågor, om hur de hade det med olika saker i sitt liv, om stress och allt det här som är så aktuellt idag. Och jag funderade många gånger över just det här med hjärtats förmåga att pumpa syre. Att bara tänka sig att hjärtat som sitter här i vår kropp har förmåga att pumpa runt syret i kroppen och transportera näringsämnen och syre och hormoner och allt sånt här ut i kroppens olika delar. Och jag fick också se när människor satte igång och tränade sin kondition hur deras syreupptagningsförmåga faktiskt ganska så snart kunde hämta sig och öka med en halv liter eller till och med en liter så småningom. Vilket ju gör att hjärtat förmår att pumpa väldigt mycket mer syre med varje pumpslag. Istället för att när min kondition är lite sämre så får hjärtat pumpa lite snabbare pumpslag. Och jag säger det bara för att bara den funktionen är så fantastiskt gjord när Herren skapade våra kroppar. Så det säger ju väldigt tydligt att våra kroppsdelar är väldigt väl uttänkt. Utan att det var så här väl uttänkt så skulle inte kroppen kunna fungera. Och det får också mig att börja fundera över hur jag använder min kropp, men som ju är en annan predikan egentligen. Men på samma sätt är det ju att om inte församlingskroppen fungerar med de olika delar och olika gåvor som man har fått, om inte det fungerar och används, så blir det ju lite svårare och där behöver vi hjälpa varandra som kroppar. Som kropp tillsammans med våra olika gåvor och förmågor. Nya testamentet talar om för oss att vi har fått minst en andlig gåva. Oftast så får vi flera. Och ibland, som jag sa i början, just det här med karaktär och mognad, så växer de också till längs vägen när vi upptäcker vilka gåvor vi har. Kanske vet vi redan innan att det här är någonting jag tycker om att göra. Det här känner jag passion för. Det här brinner jag för. Men jag tror också att när du upptäcker dina gåvor och har upptäckt dem, så vet du också vilka uppgifter som Gud kallar dig till. Och jag tänker igen, för att jag satte på TV:n i morse, för att det är ju TV-gudstjänst klockan 10, och ibland hinner man ju med en liten släng på den där TV-gudstjänsten. Och just idag så handlade det ju om friheten i Kristus och när Moses blir kallad av Gud och hur han då inför Gud säger just det här att, men kalla inte mig, jag har så svårt för att tala, jag kan inte tala. Hur han liksom gör lite motstånd där mot den här kallelsen. Men att det inte hindrade Gud, utan han kunde ta en annan väg med det problemet. Han löste det där med Aaron, Moses bror, som fick gå in och vara Mose mun. Men kanske hade han fixat det även för Moset om Moses hade sagt, ja, varför inte? Har du kallat mig så får du också visa mig vägen i detta. Men olika gåvor har vi fått, och alla har fått minst en andlig gåva. Men så finns det också saker som vi behöver se upp med. Och det här kanske inte är det som man alltid tänker på först, men jag tänker att ibland kan det vara att tro för mycket om sin förmåga. Det kan ju hända att jag kan hamna på fel plats eller med fel intentioner. Eller det kan hända att jag svarar ja på att göra någonting som jag egentligen intuitivt bara känner att nej, det här är inte min uppgift. Det här är inte vad Gud har kallat mig till. Och jag har tänkt på bland annat det här med en styrelsefunktion. Det skulle kunna vara en sån plats. Ibland när vi ber någon att träda in i uppgifter så kan det vara så här att vi säger att ja, men det är inte så farligt. Det blir inte så mycket arbete. Bara du är med så blir det nog bra det här. Men egentligen så är det ju precis tvärtom. Vi skulle säga att den här uppgiften, den är så viktig. För det här handlar om den här församlingskroppen. Om det liv som Jesus vill att vi ska leva och det liv som vi ska leva utanför, ut till människorna som han har kallat oss till. Och du kommer att vara med och påverka hela den här församlingens framtid och även alla de människor som vi kommer att möta. Och det kommer att bli mycket arbete, men det kommer att vara fantastiskt roligt och utmanande. Och vi kommer att göra det tillsammans. Så egentligen så ska vi också se på de uppgifterna vi har med respekt och med kallelse till just att våra gåvor kan få användas på allra bästa sätt i just det. Och jag tror ibland att det är många som kanske inte riktigt har funnit sin plats eller sina gåvor och lever ut i de gåvorna fullt ut. Utan man har missat det för att man kanske har tagit andra platser längs vägen och så har man halkat lite efter i det där. Och jag tror det är så viktigt det här med att bli kvar i honom, så blir han kvar i oss. Och då kommer han att visa var han har lagt in gåvorna, passionen och kallelsen. Den andra saken som vi behöver se upp med, det är att vi tror att vi har inte någonting alls att bidra med. Den kanske vi känner igen oss lättare i. Skulle jag verkligen klara av det här? Är det verkligen mig du säger till att jag ska göra det här? Självkänslan är inte alltid på topp hos oss. Eller vi kan ha känt oss sårade av oförrätter som vi har varit med om. Eller erfarenheter som också har skadat våran självbild. Och så blir det inte så att vi riktigt använder de gåvor som vi har fått av skaparen till att användas. Och egentligen så tänker jag att det är ju att missa målet för det som Herren har tänkt för mig och mitt liv. Det är inte så lätt att vara församling idag. Vi kommer från olika erfarenheter, vi kommer från olika bakgrunder. Men vi har tron på Jesus som vår Herre och frälsare gemensamt. Och det är därför som vi kommer hit på söndagar och firar gudstjänst tillsammans. För att vi har samma längtan. Vi har samma mål. Och det är det som kallar oss till den här gudstjänsten. Dessutom så står det här i den texten jag läste från Korintherbrevet att vi också döpta i en och samma ande till gemenskap med varandra. Och det har jag tänkt på de här sista dagarna en del om. Att vara döpt i samma ande, det förenar ju mig på ett djupare sätt när jag börjar tänka på det. Att vad innebär det att samma ande är utgjuten i ditt och mitt liv? Och då känner jag att jag kommer ännu närmare kroppen i just att tänka sig in i det här. Och så vill jag tala om det här med kraft också. För ibland kan vi känna oss kraftlösa. Och jag tänker också så här att det är oftast inte när vi känner oss som mest kraftfulla som Gud använder oss som mest. Och jag tycker det är en stor tröst. För att jag vet, och det står också i Guds ord, att anden verkar i vår svaghet. Och det är ibland till och med så här att när vi inte ens vet om det, det kan ju vara just då som vi blir använda som allra mest. Jag tror att du kanske ibland kan tänka tillbaka på någonting sånt, ett tillfälle där Herren verkade och du blev helt förvånad själv över hur han verkade. Och det är kanske också när vi inte har all den här självsäkerheten för det vi gör, utan när vi lever av den nåd som han ger till varje särskild dag. Och jag ska bara ge en liten berättelse som var för 4 år sedan. Då bodde jag på Vrångö. Och jag var på väg in i en av de tuffaste, vad ska vi säga, perioderna av mitt liv. Och jag kände mig fruktansvärt svag. Och jag var väldigt osäker på om Herren överhuvudtaget kunde använda mig. Jag funderade på, har du verkligen kallat mig till att vara en pastor? Och jag kände det som att min förmåga, den fanns inte kvar. Och jag var också på väg in i ett, vad ska jag säga, tillstånd av lite mer av tystnad och förvirring. I den tiden så kom det en kvinna till Vrångö. Hon hade kommit till Vrångö i perioder, för hennes son bor där, själv bor hon i Belgien. Och den här kvinnan hade jag träffat på, för där när man bor på Vrångö så kan man träffa på varandra på båten, i affären, lite varstans så stöter man på varandra. Och vi stötte på varandra och vi fick våra samtal om andlighet. För det visade sig att Katarina, som hon heter, hade helt enkelt frågor runt andlighet och sökte i olika former av andlighet. Och då för 4 år sedan, när jag var så där riktigt, riktigt svag och kände att nu är det snart slut, så sa den heliga ande till mig, nu är det dags att du går hem till Katarina, till där hon bor. Och jag gjorde det. Jag gick dit och vi satt vid köksbordet och vi pratade. Och anden verkade och jag kände det som att hon är nära. Och så bjöd jag hem henne till mig och vi satt och pratade. Och jag berättade om vad tron innebär på Jesus. Vad det är att följa honom. Vad är Guds rike? Vad är mörkrets rike? Vad är skillnaden? Och vi gick igenom det här vid ett par tillfällen. Och så frågade jag henne, är det inte dags att du tar emot Jesus nu som Herre och frälsare? Och då säger Katarina så här att, ja, det här har jag längtat efter. Det här har jag väntat på. Och där och då så läste vi frälsningsbönen tillsammans. Och så började en ny resa för Katarina. Där hon bjöd in Herren som hennes frälsare och som hennes Herre. Och hon är med på spåret än idag här och vi har samtal. Man kan ju skypa som ni vet. Sitta vid datorn och pratas vid och det gör vi rätt som det är. Och jag var nere i Belgien här för ett litet tag sedan och hälsade på henne. Och just det här som jag fick som ett minne från det som är väldigt viktigt för dig och mig också att ta till sig. Det är att vi får kraft när vi behöver den. Och att anden verkar också i vår svaghet. Och när det gäller kraften så är det inte riktigt som i konditionen. Jag menar, den kan jag ju träna upp. Nu jobbar jag på Reningsborg också, ute i Västra Frölunda. Så jag har chansen att cykla dit 3 dagar i veckan. Och jag känner att jag redan blivit lite piggare och checkare och fått lite bättre kondition. Och hjärtat pumpar lite färre pumpslag för jag får träna min kondition. Så där kan jag ju faktiskt bunkra upp när det gäller konditionen. Och det räcker mer än väl för min arbetsdag och det räcker också att bli över till kvällen. Men så är det inte alltid med kraften, att den finns där innan, att den bunkras upp. Utan den kommer precis i den tid och när vi precis behöver den. Och plötsligt så kan det där ögonblicket vara där. Texten som Kerstin läste här i början ifrån Johannes evangeliet, kapitel 15. I den texten så står det i vers 4 och 5. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Och i detta så finns ju också det som kanske allting till slut landar i eller hamnar i. Och det som vi läste, kärlekens lov. Att det handlar också om den kärlek som Gud först har älskat oss med. Och som han också ger oss för att älska vidare med. Kärleken är viktig i våra liv. Och då vill jag också säga att jag tror, även om jag sa i början, att Gud ger gåvorna av nåd. Inte alltid efter karaktär. Så tror jag ändå att det här hänger ihop för att det ska bli en balans. Att kärleken kan vara det som öppnar vägen för bland annat människor. Och nu ska jag bara här mot slutet berätta bara en kort liten sak till som också kom till mig när jag tänkte på det här. Och det är att 1989 så gick jag en friskvårdsutbildning på Hjälmarets folkhögskola. Och jag var själv då hade börjat min andligt sökande väg, eftersom jag också har sökt i nyandlighet ganska mycket innan jag kom till tro på Jesus. Och när vi var på den här fjällledarutbildningen uppe i Sälenfjällen så fick vi lära oss hur man leder människor i de här miljöerna. Vi fick bygga sån här snöbivacker och vi fick sova över i de här och det var iskallt och jag bara kände hjälp, det här är ingenting för mig alltså. Men vi fick träna på hur det är att vara i en sån miljö. Men där på plats så fanns det en man som hette Olle. Olle var föreståndare där på gården. Och en dag så gav vi oss iväg, jag och Olle och två till av mina skolkamrater över fjället. Och solen gnistrade i snön och det var så där bara ljuvligt vackert. Alltså det är så där ni vet, så att man känner att om man inte är frälst, vilket jag inte var då, så tänker man det måste finnas en skapare. Men det som hände där under de där dagarna vi var där uppe i Sälen, det var ju inte att jag lärde mig att bli någon bra fjällledare precis. Utan det jag fick med mig från den resan, det var Olles kärleksfulla blick. Det var hans värme. Det var hans överlåtelse till den Gud som han kände men som jag inte då kände. Och hur han talade till mig på ett sånt kärleksfullt sätt som jag faktiskt inte var van vid. Han påverkade någonting djupt i mitt hjärta. Och strax efter att vi hade kommit hem, eller jag fick ett kort med mig där uppe. Och det kortet har jag kvar än ifrån Olle. Och strax efter, ett par månader efter vi hade varit där, så fick jag veta att Olle hade fått gå hem. Han hade alltså dött. Och jag har väl inte tänkt så mycket på det genom åren, men ibland så kommer det för mig att den kärleken som han visade mig i det mötet betydde mycket, mycket mer än någonting annat jag hade fått lära mig. Och därför tror jag att det här med kärleken har betydelse, för med den når vi också fram till människors liv. Vinstocken, säger Herren, jag är vinstocken, ni är grenarna. Ett träd behöver planteras i god jord. Och rötterna, de letar sig ju fram under trädet i marken, fram till mineraler, vatten och näring. De behöver rota sig där det finns god näring. Liksom rötterna på ett träd letar sig fram till områden där man får allt det här goda man behöver, så behöver vi också leta oss fram i Guds levande ord. Vi behöver också finnas i gemenskapen med Gud och med människor i tillbedjan, i lovsång och i bön. Och när vi planteras på det sättet, så kommer Gud att låta sitt ansikte, det gör han ändå, men speciellt kanske när vi gör detta verkligen av hela vårt hjärta, så kommer han att låta sitt ansikte skina över oss. Och den helige andes regn ger näring. Och då kommer också frukten att växa. När Jesus talar om frukten så säger han att vi inte ska producera frukt. Det är ingenting vi kan tvinga fram. Äppelträden kan inte tvinga fram sina äpplen. Utan frukten växer fram för att det är en fruktträd som står i en näringsrik jord och som växer både i sol och i regn. Jesus säger också, på frukten känner man trädet. Det har alltså betydelse också med att andens frukter får mer och mer plats i våra liv. Och vi bär den frukt som växer fram i gemenskapen med Jesus. Jag vill också lägga till här, för jag vet att det finns så mycket press och så mycket känsla av att man ibland ska göra saker. Så vill jag säga också att det finns ibland tider. Den tid som jag gick in i där, som jag berättade om att jag kände det för 4 år sedan. När vi kanske till och med kan känna oss andligt avplockade. Det kan finnas en tid också för vintervila. Men vila tillsammans med Gud. Det kan finnas tider när det känns som att det enda som kommer ifrån mig är fallfrukt. Frukt som ramlar ner och ruttnar. Det kan finnas sådana tider. Men det viktiga är där att vi stannar kvar. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er, säger Jesus. Och när vi har vilat oss så kommer sol, vind och vatten med näring. Och vi får blomma på nytt. Vi får blomma på nytt och så småningom bära mer frukt. Jesus säger här i Johannes evangeliet: förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jesus, jag vill tacka dig för att du har älskat oss först. Jag tackar dig för att den kärleken som du vill utgjuta i våra hjärtan, i våra liv, Herre. Att vi får hjälp oss att kunna ta emot den, Herre. Hjälp oss att växa i sol, i vind, i regn, Herre. Hjälp oss att vila i dig. Hjälp oss att stanna kvar i dig. Och jag vill också tacka dig, Jesus, för din församling, för din kropp. Jag vill tacka dig för Korskyrkan här i Mölndal. Och jag vill tacka dig för allt det goda som du gör, Herre, också i det här sammanhanget. Vi tackar dig för församlingskroppen. Och jag ber om att den också ska få bära mycket frukt, Herre. Jag tackar dig för trofasthet och uthållighet. Och Herre, vi bara ber att din helige ande ska få fortsätta verka i oss. Och tack för att samma ande är utgjuten i var och en av oss. Du är vinstocken, vi är grenarna. Hjälp oss att bli kvar hos dig. I Jesu namn. Amen.